I befintligt skick talar vi om den här månaden, precis som Emma sa inledningsvis. Jag inledde den här serien förra veckan. Missa inte den utmärkta inledningen till det här temat. Idag ska vi stanna inför en annan gammaltestamentlig profil. Vi vet ju inte riktigt vem de pratar om i barnkyrkan. Men en av gamla testamentets stora portalfigurer ska vi tala om idag, nämligen Mose. Mose, han har växt upp vid faraos hov. Men han har varit tvungen att fly därifrån när han har slagit ihjäl en egyptier som har plågat en judisk man. Och så kommer Mose till Midian där han slår sig ner. Han gifter sig och så lever han ett ganska undanskymt liv som fåraherde. Och så vet vi vad som händer. En dag så når Guds kallelse Mose. Han står inför den brinnande busken och uppdraget han får, det är att återvända till världshärskaren i Egypten. Det är så nära liksom ovala rummet och vita huset man kan komma. Egyptens härskare råder över hela den här delen av världen. Och så ska han beordra honom att släppa Guds folk. Och så får vi följa den här scenen i andra Moseboks tredje kapitel. Men den läcker också in i kapitel 4. Och i början på kapitel 4 så står det så här. Moses sa, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mig utan säger att Herren inte har uppenbarat sig för mig. Herren sa, vad har du i handen? En stav, svarade Mose. Vad har du? Det är en fråga som kommer gång på gång i bibeltexterna. Vad har du i händerna? Gud kallar människor för särskilda uppdrag. Och det han använder, det är det man har i händerna. Eller i huset. När profeten Elisa långt senare ska hjälpa en utsatt fattig änka, så kommer den här frågan igen. Säg mig, vad har du i huset? Och så har änkan ett oljekrus och med det så gör Gud ett under. Eller ta pojken med matsäcken i Nya testamentet. Han har bröd och fisk i sin ryggsäck. Och så ger han det till Jesus. Och så gör Jesus ett under med det. Vad har du? Gud gör något med det som finns. Det här är en grundton i kristen tro. Gud kommer till världen så som den ser ut. Han använder sig av det mänskliga. Han verkar svårt förtjust i det vardagliga som inte är så spektakulärt. Vi tenderar ju att hela tiden uppehålla oss vid det som inte finns. Eller hur? Och det har ju, precis som Eva var inne på förra veckan, aldrig varit så utmanande som i vår tid med alla våra bilder av det lyckade livet då. Jag har dåligt med resurser eller jag tycker att jag är född i fel familj, de är galna allihop. Eller jag har inget läshuvud, jag saknar pengar eller tänk om jag ändå hade fått vara frisk. Och allt det där kan ju vara sant. Och det där ska man inte liksom slarva över. Om det där ska man tala sant. Men berättelsen om hur Gud besöker världen, den berättar för oss att bristen på tillgångar, bristen på begåvningar, bristen på resurser till sist inte verkar avgöra vad det blir av ett liv. Gud kommer till oss och så frågar han, vad har du i handen? Han kommer till världen och han kommer till människan i befintligt skick. För Mose så var det en stav. Han har en stav i handen och den där staven, den representerar väldigt många saker. Den hänger han på många sätt upp sitt liv kring den där staven. Den berättar om hans flykt. Den avslöjar hans yrkesbana som fåraherde. Den är på sätt och vis en garant för hans försörjning. Vad har du i handen, Mose? Och det som händer strax efter vi lämnade den här texten, det är att Gud säger: lägg ner staven, Mose. Och så gör han det, och så blir den till en orm, och när han tar upp den så blir den åter en stav. Alltså, använd det du har i handen, så ska Gud gå med dig. Men det kräver ju en hel del att ta sitt levebröd, sin försörjning, sina framtidsförsäkringar och lägga ner dem på den där heliga marken och släppa taget om det. Det är det Mose gör. Han säger: okej, det här som jag inte kan vara utan för att få min vardag att funka, nu lägger jag det här på den heliga marken inför den brinnande busken. Så släpper jag taget om det. Och så är det som att Gud liksom ger honom det tillbaka. Han släpper kontrollen. Han lägger ner levebrödet och framtiden och tryggheten på den heliga marken. Men problemet är att Mose ändå inte tycker att han har vad som krävs. Gud kallar honom, han är en äldre man, och Gud kallar honom att leda ett folk. Vi vet inte riktigt hur stort det är, men någonstans mellan kanske 1 och 2 miljoner människor. Och Mose tänker att det mest avgörande för att få det här att flyga, det saknar jag. Mose är nämligen ingen stor talare. Och så äger det här samtalet rum där Mose för den här frågan på tal. Och det är nästan som att han benämner liksom elefanten i rummet. Han står där, och om han stammar eller om han, vad det nu är som är hans begränsning. Men någonting är det med hans tal som blir så uppenbart i den här dialogen. Och till sist säger han något om det. Vers 10. Mose sa: förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Låt oss leka med tanken nu att Hollywood skulle ha skrivit manus till den här scenen. Jag vet att de har gjort det en gång, men vi skiter i det nu. Prinsen av Egypten och så, va? Men tänk dig att de skulle ha bestämt hur det här ska funka. En Disney- eller Hollywood-version av Moses samtal med Gud. Jag har inte ordet i min makt. No problem, Mose. Här kommer en ängel som ser ut som någon slags hybrid mellan Batman och James Bond. Han svänger med sitt trollspö som han har lånat från Askungen. Och vips så talar Moses som Barack Obama på anabola steroider. Yes, we can! Och så tar han det här folket och så leder han dem ut, och så har han inte en enda begränsning kvar. Allt bara funkar. Han har aldrig låtit bättre. Han är på varenda nyhetssändning i hela Egypten, och han smittar sin omgivning med visionen om ett befriat folk, och det bara sprakar om Mose retorik. Så skulle Hollywood förmodligen lösa en sån här fråga. Men så går det inte till när Gud kallar Mose. Det finns en alldeles avgörande liten bisats här som jag tror hjälper oss med just frågan om det befintliga skicket. Såg ni vad det stod här? Jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talat till mig. Vad är det som händer här? Det är som att Mose på den här heliga marken med eld i buskarna, och det är liksom, han har tagit av sig skorna från och liksom står där inför helig Gud, men hans stamning eller blygsel eller vad det nu är, den har han kvar. Gud har talat. Uppdraget är minst sagt överväldigande. Men begränsningen består. Är inte det väldigt konstigt? Det låter kanske tufft att det är så. Och nedslående. Men vet du, det finns nästan ingen vers som jag har sugit så mycket tröst ur genom mitt liv som den här. Här har jag varit tillbaka många gånger. Gud arbetar med det han har i händerna. Med det i Mose liv som är fullt av styrkor och förmågor och erfarenheter och grejer, va? Men också begränsningar och sår. Allt det som är Mose liv fram till den punkten blir landningsbanan för vad Gud vill göra i Mose och genom Mose. Gud skulle ju kunna välja en annan plan. Han skulle kunna välja att arbeta genom fogliga änglar som aldrig har syndat och som heller aldrig har lidit. Varför gör han inte det? Vad enkelt det skulle vara. Ja, men han väljer brustna människor, begränsade människor som sina kanaler. För det är genom oss som själva har gjort erfarenheten av upprättelse, nåd och av nya chanser som evangeliet kan förmedlas. Är ni med? Änglarna kan inte förkunna evangelium därför att de har aldrig erfarit nåd. Änglarna kan inte förkunna evangelium därför att de har inte varit med om Guds barmhärtighet. Det har bara den brustna människan varit. Alltså din begränsning, det där du önskar vore lite annorlunda. Tänk om det just är precis det som kvalificerar dig. När du tänker att livet har farit hårt fram med dig, kanske har det kantats av smärta, förluster, motvind, så vet jag vad som smyger sig på. Då kan man tänka, ja, men jag är diskvalificerad. Det går inte att göra något vettigt med mitt liv som är så brutet, som är så märkt av misslyckanden eller förluster. Fel familj, fel utbildning. Jag blev inte gift. Eller jag kanske blev gift och tycker att det inte blev riktigt så bra. Eller sjukdom, eller åldrande, eller intelligens, eller vad det nu skulle kunna vara. Minns Mose, som lider av sin brist, som kallas av Gud och som fortfarande efter miraklet med brinnande buske och helig mark, mirakler och Guds röst, bär på samma begränsning som innan. Inte heller sedan du talat till mig. Gud ensam äger förmågan att ta våra liv med skavankerna, med smärtan, med motgångarna och göra något av det som både kan hjälpa andra människor och ära Gud. Han är enastående på det. Och min spaning är att ibland har vi fokuserat på de förändrade omständigheterna på ett sätt som inte riktigt blir bra. Det finns naturligtvis fog för att prata om förändring. När Jesus möter människor så har den som förut varit blind plötsligt börjat se. Det finns anledning att be om förändring, absolut. Men ibland är det som att vi ägnar hela våra liv åt att längta efter någonting som vi inte har. Så att vi aldrig är närvarande i det liv vi fick. Är ni med på det? Det där som jag, tänk om det ändå vore så här, om jag ändå vore frisk eller stark eller smart eller rik eller vad det nu än är. Och så ägnar vi hela livet åt att vara någon annanstans än i vårt eget liv. Och det blir inte bra. Ibland skulle vi behöva hjälpa varandra till försoning i en mycket vidare mening. Alltså sluta fred med hur det är. Våga tro att Gud vill ta mig vid handen. Titta sant och ärligt på de omständigheter som är mina. Inte hålla på som sockra det eller sopa under mattan eller ljuga om det, utan men så här ligger det till. Och så våga tro att Gud landar i det livet och rör sig i det livet och välsignar det livet. Jag tror att försoning i vår liksom väldigt protestantiskt präglade kristendom, så har vi ju förlagt försoningen nästan uteslutande till rättssalen. Någon är skyldig och någon ska betala. Jag är helt med på det. Det finns starkt stöd för det nya testamentet. Men försoningen famnar också andra saker. Jag behöver sluta fred med hur det är. Du som kanske sitter här i kyrkan och sliter med en NPF-diagnos och som undrar hur hela livet ska det bli för mig. Tänk om Gud vill hjälpa dig att sluta fred med att så här ser mitt liv ut nu. Hur upptäcker jag honom i det livet? Det är också försoning. Man skulle kunna uttrycka det så här. Ibland gör Gud ett sorts mirakel där skadan helas. Och ibland gör han en annan sorts mirakel där skadan används. Eller bristen, eller begränsningen. Det finns en text som jag tycker mycket om. Jag tror att vi har predikat om det här någon gång, men det bjuder jag på. Apostlarna Johannes och Petrus, de är vid en av portarna i Jerusalem, sköna porten, och så möter de en man som är lam. Han kan inte bruka sina ben, och så frågar han om en gåva. Alltså en tiggare vid porten. Det känner vi ju igen lite, va? Det är vi med om också nu för tiden. Och så säger Petrus så här: silver och guld, det har jag inte, men det jag har, det ger jag dig. Stig upp i Jesu Nazarens namn. Och så reser sig den här mannen. Vilken tur att han inte hade lite silver och guld. Tänk om han hade haft några mynt skramlande i, jag vet inte vad man hade, mantelfickan, och hade gett dem. Och undret hade inte kunnat ske. Undret sker ju på grund av att han har vissa begränsningar. Ibland är det som om Gud leder oss genom det vi har, och ibland leder han oss genom det vi inte har. Vad har du i handen är en fråga. En annan är, vad har du inte i fickorna? Tänk om Gud vill leda dig genom det du inte har. Tänk om inte det är det stora, stora hindret för Guds väg i ditt liv, utan en liten viskning om Guds ledning. Tänk om det är så. Ska jag kunna göra något av det liv som blev mitt, så behöver jag sluta fred. Jag behöver försonas med det jag har fått. Gränserna i livet ska inte alltid forceras. Ibland måste jag också komma till ro med dem. Det här betyder inte att man resignerar. Alltså att man bara, det är skitsamma med allting. Det är bara värdelöst. Det är inte samma sak. Att resignera, det är att ge upp. Det är en slags bitterhet i det. Men att försonas, där i finns ett smak av frid. Gud rör sig också i mitt liv. Personligen tycker jag periodvis i livet har uppehållit mig rätt mycket mycket vid mina begränsningar och mina brister och vid det jag tycker att jag saknat. Och kan känna igen mig lite i Moses fixering. Det spelar liksom ingen roll att Gud är här och att busken brinner och att hela himlen är upplyst. Vad gör jag med min brist och vad gör jag med mitt stapplande liv? Vi har ganska många krokiga år bakom oss i vår familj. Sjukdom under ganska lång tid. Stora begränsningar under andra tider. Och en själens vaksamhet som har varit smått övermäktig periodvis. Och jag tycker inte man ska ta lätt på något av det. Det där har varit på riktigt. Och samtidigt är det så att mitt i den fighten, mitt i det jag tyckte att jag har saknat, när drömmarna ibland har spruckit mitt i tu, så är det som att Gud också har manat mig. Våga tro att Gud tar ditt liv i befintligt skick och gör något med det som påminner om honom själv. Och den där försoningen, min erfarenhet är att det där inte liksom bara prickas av och så lämnar jag det bakom mig, utan det där får man göra ibland. Man får sluta fred med hur det blev. Liksom. Det kommer tillbaka ibland. Det tror jag är så för oss alla. Jag tänker lite på alla er unga människor som sitter här. Några av er är fortfarande vakna. Jag har ju inte sovit så mycket i natt, så jag fattar den grejen. Vad mycket bilder som ni får liksom dela med hela dagarna. Från sociala medier och från influencers och från reklam. Och hur ser ett lyckat liv ut? I allt det där, och det får vi ju alla, men jag tänker att det är unikt för en ung generation. I allt det där behöver man någonstans få liksom hitta någon slags fast mark att stå på. Gud går med mig. Gud ser mig. Han dissar inte mig. Han vill mig väl. Och han rör sig i det liv som är mitt. Jag behöver inte gå på alla de där bilderna. Vad jag önskar att ni skulle liksom snacka med varann om det. Därför man behöver varandra för att avslöja de här bilderna som är så omöjliga att leva upp till. Gör det till en sport. Att avslöja dem. Hörrni, efter andra världskrigets slut hade Storbritannien en ambassadör i USA som hette Sir Oliver Franks. Och ett av Sir Franks uppdrag, det var att kommunicera med både USAs president och med Englands premiärminister. Problemet var att det var alldeles för riskabelt att ringa. Det här är under kalla kriget och det är superspänt och oroligt. Så han sänder post varje dag över Atlanten. Och vanligtvis så stoppar han den där i en diplomatportfölj. Och så skickar han en kurir som får resa med den här. Man ser lite det framför sig, lite som en gammal spionfilm. Så va? Utom ibland. Och det var när det var extra viktiga och topphemliga dokument som skulle skickas. Då litade han inte på att han skulle kunna skicka det där i en dokumentportfölj. Alla förstod ju att den där kuriren med dokumentportföljen hade något viktigt i väskan. Så då valde han att stoppa de här superviktiga dokumenten som avgjorde världens öde i ett helt vanligt kuvert. Och så skickade han det på posten. Ingen tänkte ens den tanken. Och därför gick den här bluffen hem. Och jag tänker att det är så Gud gör. Han tar det vackraste, det härligaste och så lurar han världens alla makter genom att stoppa det i enkla kuvert som oss. Allt av omistligt värde som kommer från Gud, det får vi, mitt i vår brist och begränsning, bära för att visa på Guds kraft. Ju värdefullare innehåll, desto enklare kuvert. Därför handlar det väldigt lite om resurser. Den enda i dagens dialog i bibeltexten som har problem med Moses stamning, det är Mose själv. När vi har begravningsakter här, precis här, så brukar det stå en kista här. Och så vid ett tillfälle i begravningsakten så kommer mitt favoritmoment. När jag får säga, nu överlämnar vi Svea eller Ragnar eller vem som ligger här i Guds barmhärtiga händer. Jag älskar att få säga det. I Guds barmhärtiga händer. Tänk om det är så att du ska göra det idag. Om du skulle komma fram så småningom i våra bönestationer här och säga, jag överlämnar mig i dina barmhärtiga händer med mina styrkor, med mina svagheter, med mina begränsningar och möjligheter. Hjälp mig att sluta fred med det liv som blev mitt. Du är närvarande i mitt liv. Hjälp mig att också vara det. Slutligen, lyssna nu. Ditt liv är inte förfuskat. De begränsningar du lever med gör inte att du lever i en B-plan. Hör du mig? Gud har en tanke med ditt liv. Han rör sig i ditt liv. Han har inte gått förbi dig. Och du kan just precis så som ditt liv ser ut nu leva i hans vilja. Det är alltid möjligt. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus Kristus, tack att du kom till en värld i befintligt skick. Tack att du kommer till oss precis där vi är, inte där vi önskar att vi vore eller där vi, ja, du möter oss precis där vi är. Smörj våra ögon så att vi kan se att du är här. Hjälp oss att sluta fred. Kom oss till mötes. Jag skulle vilja be särskilt för alla unga människor i det här rummet som lever med så starka bilder av hur livet borde vara. Herre, kom och tala med dem. Hjälp alla unga människor här inne att våga tro att du rör dig i det liv de fick. Amen.